Guds eld över Sverige är ju temat för de här samlingarna som vi ska ha här den här helgen. Och då kanske vi kan uppfatta det här på lite olika sätt. Vi kanske tänker oss eldstungor över hela Sverige. Och eldstungor över städer och över landsbygden och över det ofrälsta. Jag tror inte det är riktigt så. Utan den helige ande, den uppfyller ju det troende. Det är Guds eld kan bara uppfylla det frälsta, det som är renade i Jesu blod. Och det tror jag också är början till väckelsen utåt. Och därför är det så angeläget för oss att vi får tag i det här. Att den helige ande uppfyller oss. Då har väckelsen startat. Och sedan så kan ju den helige ande komma över människor. Det är en annan sak än att uppfyllas. Den helige ande kom över människor i gamla testamentet. Men först när försoningen var fullbordad så uppfyllde den helige ande människor. Då var det renat. Men i gamla testamentet kom helige ande över människor och över platser. Och det har han gjort i väckelsetider. Då är det så. Och då överbevisar den helige ande. När han kommer över dessa människor om synd, dom och rättfärdighet. Så det kommer i syndanöd. Så att det är ett samarbete med den helige ande. Och det är därför som vi är i ett sådant oändligt behov av den helige andes utgjutelse. Dels i våra egna liv och över samhällen, byar. Det finns exempel på detta. Jag har talat om till exempel någon by där var uppe i Ångermanland, vill jag minnas. Där kom Guds ande över en liten plats alltså. Och jag vet någon som skrev om det här. Han åkte dit och precis där den här gränsen var för den här ganska lilla platsen så kunde man känna Guds ande när man passerade över där. Och han hade med sig sin dotter, vill jag minnas det var, eller någon bekant. Och så backade han tillbaka och så kom utanför. Och så frågade han, känner du skillnaden? Hörrni, det är väckelsens ande över en bygd. Och det var skillnad utanför och innanför. Och många blev frälsta. Och det bildades faktiskt flera församlingar. Jag tror det var upp till 3 på den lilla platsen. För människor behövde hitta ett andligt hem. Så att vi har stor tillförsikt att den helige ande kommer att uppfylla det troende. Och att den helige ande också vill komma över Sveriges land. Över olika platser. Och gärna då även Vetlanda där vi befinner oss. Och en förutsättning naturligtvis är ju bön. Det ser vi ju innan ande föll på pingstdagen så var de samlade i 10 dagar. Det är Jesu lärjungar där på översalen och så föll anden. Och det är ju själva grundförutsättningen bön, det vet vi ju. Men det finns faktiskt mer som behöver vara så att säga grundförutsättningen här, tror jag. Och då är det väldigt viktigt. För vi har ju bett ganska mycket här i Vetlanda, men ändå har vi ännu inte sett den andliga rörelse som vi önskar bland oss här och i stan. Och därför så tänkte jag tala om den helige ande. Först hade jag tänkt ett annat budskap, men sedan så gled det över till ett annat budskap. Vi får tro att det var den helige ande som förde över detta. Ibland så tycker man, ja det här passar ju jättebra. Men det är ju inte säkert bara för att vi tycker det. Utan det är viktigt att Gud får fram sitt budskap. Och därför så ska jag tala över en vers som jag tror inte jag har talat över. Eller predikat över någon gång. Och jag vet inte heller att jag har hört någon annan heller tala över detta. Så bara utav den anledningen så borde det ju finnas naturligtvis då ett starkt behov av att det predikas över den versen. Och jag hoppas ni har biblarna med, för jag ska läsa den versen. Men jag, om tiden räcker till, så ska jag läsa den före och efter också här. Men tiden brukar inte räcka till. Men då läser jag från Efesebrevet här i Svenska folkbibeln. Där står det så här: bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Amen. Heliga ande, levande gör ditt ord. Heliga ande, vi välkomnar dig och vi ber om förlåtelse då vi har bedrövat din heliga ande. Amen. Ja, den heliga ande är känslig. Det ser vi i Guds ordet. Han liknas vid en duva också. Han är ren. Och framförallt så är han helig. Heliga ande. Låt oss aldrig glömma detta med heligheten. Och känsligheten, alltså bedröva. Man kan alltså bedröva den heliga ande. Och då så viker den heliga ande undan. Och det är ju det vi absolut inte vill. Utan vi vill att den heliga andes närvaro ska finnas ibland oss. Och då kan man ju fråga sig hur man kan bedröva den heliga ande. Ja, man kan göra det genom att man nonchalerar den heliga ande. Att man inte bryr sig om den heliga ande. Att man uppträder och verkar precis som den heliga ande inte fanns. Och det är ju så här att jag kan ta en bild här, att om vi är i ett rum, vi behöver, ja nu tar jag och säger tre med anledningen av en viss sak här, att vi är tre stycken, jag är en av dem här, och det kommer in kanske någon här i det här rummet och han börjar hälsa och han börjar tala med de andra två, men åt mig tittar han inte. Ni kanske har varit med om något liknande i olika sammanhang. Man är nonchalerad. Det är precis som man inte fanns. Du betyder ingenting. Jag vill inte tala med dig. Alltså den smärtan då som vi kan uppleva, att man är förbigången, man är inte sedd, man talas inte med, då smärtar det i våra hjärtan. Och jag vill säga att om det kan smärta i våra hjärtan, så måste det ju smärta ännu mer hos den heliga ande. Alltså bedrövelsen kan vara oerhörd. Och då vill man dra sig undan. Så är det på det mänskliga sättet. Och så är det också med den heliga ande. Är man inte efterfrågad, är man inte, ja, är man bara nonchalerad, så vill man inte vara där. Och det är ju det första här. Nu är ju inte det så kanske i karismatiska sammanhang att man nonchalerar den heliga ande. Den treenige guden, det var därför jag sa tre personer. Den heliga ande är ju en person. Ja, det är väldigt viktigt. Han är den tredje personen i gudomen. Och det är därför som den helige ande kan bli bedrövad. Jehovas vittnen, de säger att den helige ande är en kraft, säger de. Och jag har ju talat med Jehovas vittne och det är väldigt lätt att bemöta detta. För till exempel, ja, en kraft kan ju inte bli bedrövad. Vi tar elektricitet, om vi slår på eller av detta, inte blir elektriciteten bedrövad om vi inte slår på den. Nej, utan den finner sig i det. För den är ingen person. Och den heliga ande, jag brukar ta det bibelstället ifrån apostlagärningarna. Och när jag talar med dem och de framhåller detta, så står det att anden sa det till Filippus, närma dig denna vagn. Denna vagn. Anden sade, elektricitet, en kraft kan inte tala, men en person kan tala. Den heliga ande talar och han vill tala till oss och han vill tala till oss nu, här i den här stunden. Och därför ska vi lyssna. Men man kan ju nonchalera den heliga ande och det gör man många gånger i icke-karismatiska sammanhang. Utan där talar man mer om Gud och Jesus. Och nu är det ju också så att man knappast talar om Jesus heller. Det har blivit mer och mer religiöst. Ska du mäta av religiositeten i ett sammanhang så lyssna hur ofta, eller rättare sagt, att man inte talar om Jesus och inte den heliga ande. Utan man talar om Gud, talar man. Det är det religiösa. Det är väldigt lätt att tala om Gud och det vet vi också om vi vittnar för människor. Så kan man ha ett samtal om Gud. Men när man talar om Jesus, då blir det liksom en kraft och det blir en spänning. Och det ofrälsta börjar tycka det är lite obehagligt och de skruvar på sig. Ja, det är inte utan orsak att det förhåller sig på det sättet. Och det är väldigt bedrövligt då när man nu kan också konstatera att man talar mycket om Gud. Det är liksom ofarligt. Men det står ju att i inget annat namn kan vi bli frälsta än i namnet Jesus. Så ska vi se människor frälsta så måste vi säga Jesus. Halleluja. Då kan det hända någonting och då flyr de onda andarna. Och jag vet när Georg Gustafsson, ni som inte vet om denne gudsman kan jag inte ta tid att tala om honom. Men i Nyhemsveckan när han predikade då var det kraften, store broder i andens värld. Och han var ganska stor också till kroppshygdan. Men så sa han, han predikade namnet Jesus i Nyhemsveckan. Det var när det var tält. Och så sa han så här, säg Jesus, sa han. Och ni kan tänka er när flera tusen sa Jesus. Då rensade det i andevärlden. Halleluja. Tack och lov. Ska vi säga Jesus? Jesus, det är underbart. Det är kraft i detta. Och vi behöver sådana möten där vi utropar namnet Jesus. Ni förstår, andemakterna, de kan inte finnas där. För de flyr för det namnet. Men då har jag också sett, det här kanske ligger vid sidan om ämnet. Då talar man inte om namnet Jesus utan man talar om Kristus. Ja, Kristus säger man då. Det är, om ni lyssnar här på radio och tv-gudstjänster så kan det vara väldigt mycket Kristus. Ja. Det är som man undviker namnet Jesus. Kristus, den smorde, det är ju mer en titel, men Jesus är ett namn. Och därför är det viktigt att vi har med Fadern, Sonen och den helige ande. Då finns det grund för en andlig rörelse i våra sammanhang. Och då så är det ju särskilt då med betoningen här på den heliga ande, att inte bedröva honom. Alltså att inte räkna med den helige ande. Och jag måste säga, jag vill vara beroende av den heliga ande. Jag vill vara det. Och många gånger när jag ska tala, så det gjorde jag också här nu. Jag har ju faktiskt förberett mig. Men sen brukar jag släppa så att säga det hela budskapet, och så får det anden ta ut av förberedelsen. Och då brukar jag läsa i Lukas 12 och den 11-12 versen här. Bland annat står det i 11, gör er inte bekymmer för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Försvara kanske inte behöver, men säga måste man ju göra om man ska predika. Så måste man ju tala. Ty den heliga ande ska i den stunden låta er veta vad ni ska säga. I den stunden när jag talar så kommer den heliga ande och låter mig veta detta. Och det är ju väldigt många som bekymrar sig för vad man ska predika. Men det står ju här, gör er inga bekymmer vad ni ska tala. Det är väldigt förlösande för pastorer att man kan släppa bekymrarna här och låta den heliga ande ta över i det här. Och den heliga ande behöver ta över i våran liv mer och mer. Så vandra inte i köttet utan i anden, står det. Åh, vad vi vandrar i köttet, höll jag på att säga. Jag vill och jag tänker och jag ska göra. Men anden leder oss rätt. Och därför ju mer vi kan vara ledda utav den helige ande, ju mer kommer den helige ande att verka. Jag är korsfäst med Kristus. Det är ett underbart uttryck. Då är man död. Tänk om vi kunde dö bort ännu mera ifrån oss själva. Vårt eget jag, alltså egot. Man brukar ju tala om stora ego. Har ni hört det uttrycket? Det är ett stort jag. Och ibland så kan det ju vara så med oss också. Jag är predikant. Jag ska förkunna. Jag kan predika. Jag. Den heliga ande ska tala. Åh, vad det finns exempel på detta i väckelsehistorien. När den heliga ande har tagit över. Den som har förkunnat ordet. Och folket har lyssnat. De hör. Det är inte han som talar. Utan det är anden som talar. Åh, vad vi behöver detta. Ja, och ibland så kan ju anden tala genom oss. Och vi tycker då att ja, nu predikade jag väldigt bra. Där har vi jaget igen. Tänk att jag predikade så bra. Men då gäller det att vara försiktig. John Bunyan, han som skrev Kristens resa, han höll en predikan och då kom en broder till honom och sa efteråt att du predikade väldigt bra, Bunyan. Bunyan svarade, det har redan djävulen sagt till mig. Ja. Så det gäller att vara på vakt, hörni. Han visste detta. Han tog inte åt sig det här. Ja, jag har predikat bra. Nej, det hade djävulen talat om. Och han höll undan den faran. Sen kan man ju uppmuntra. Det kan vi behöva. Men vi skickar tacket vidare till den helige ande istället. Hörrni, här är det ju då, hur ska den helige ande kunna behärska oss och hur ska den helige ande kunna verka genom oss? Och då är det ju då relationen till den heliga ande. För alltså, här handlar det om en relation. Ja. Och jag hoppas vi är på det sättet att vi vill ha goda relationer med människor. Det tror jag att vi vill ha. Vi vill inte ligga i luven och bråka med människor. Det är väl det naturligaste. Sen finns det ju bråkmakare som trivs med att bråka. Men det är en annan sak. Men goda relationer med människor. Men hur mycket mer skulle vi inte slå vakt om att ha en god relation med den helige ande? Att ingenting får störa detta förhållandet med mig själv och anden. Och då så finns det här hur den helige ande bor i oss. Det är också väldigt viktigt. Den helige andes tempel står det att vår kropp är. Så att anden är inte ute så här, utan han är boende här i den troende. Det är till och med rimmade. Ja, men boende och troende anden, så kan vi tänka på detta. Ja, och om anden då ska bo, ni vet, man kan trivas om man bor hos någon, och man kan vantrivas om man vill flytta direkt. Jag har ju sovit över i många hem, men jag har nog inte vantrivits, det tror jag inte, men man skulle ju kunna göra det, va? Men alltså trivas, att den helige ande trivs. Ja, trevnad. Och då vill jag läsa här ett skriftställe ifrån Jesaja bok, det 57 kapitlet. Där Gud talar, och då står det så här: ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Gud är helig, och Gud talar, och Guds ande bor i människor. Då står det så här: jag bor i det höga, det vet vi. Och heliga, där är det heligt och rent. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjuka ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärta. Vilken text att predika över. Den helige ande bor hos den som är förkrossad. Inte stolt och stark och så här. Och ödmjuk. Man kan ha en ödmjuk ande och en förkrossad ande. Och då, när vi har detta, då ger han liv åt det ödmjuka ande och ger liv åt det förkrossade hjärtan. Och det här är ju ett oerhört starkt behov egentligen, utav att vi får in mycket mera liv och andens liv. Halleluja. Och då är grundförutsättningen, grunden för väckelsen, grunden för andens boende i oss, är en förkrossad och ödmjuk ande. Tänk att han som bor i det höga, i det heliga, han står att han vill också bo hos den som har en förkrossad och ödmjuk ande. Tänk att vi kan få vara bärare utav gudomen redan här innan vi möter honom. Ja, det är stort. Ja, det borde ju naturligtvis vara det som vi eftersträvar. Där finns ett annat bibelställe också som jag skulle vilja ta med här ifrån psalm 51, som stryker också under det här. Där står det i den 19:e versen: offer som Gud vill ha. Ja, offer. Ja, som Gud vill ha. Ja, vi kan tycka att ja, han vill nog ha min 100-lapp här och så vidare. Men djupa sett, han behöver silvret och guldet är Herren, så det får vi lämna tillbaka. Men det riktiga offret som han säger i sitt ord att han vill ha, det är en förkrossad ande. Det har vi det igen. Tänk att Gud vill ha detta som ett offer. Vi kan vara offerbärare och vi kan offra till Gud. Vi kan göra det varenda dag genom att ha en förkrossad ande. Ja, tack och lov. Nu är vi offrare också. Riktigt offrare efter Guds vilja. Det är så stort att vara frälst och man, det är så många sidor så att det går ju inte att hinna med alla sidorna. Men vi tar del av allt gott Guds ord här. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud, står det. Nej, han föraktar inte det. Det är många som föraktar om man är ödmjuk och den där människan är ingenting och så här. Men Gud, han är precis tvärtom. Han är ett förkrossat bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Nej, han älskar det och det är då man kan offra det. Och här är det ju väldigt viktigt, det stod också bedrövelse här. Tänk att det finns en bedrövelse efter Guds sinne. Det står det om i andra Korintherbrevet, det 7:e kapitlet. Så står det om en bedrövelse efter Guds sinne. I 1917 i folkbibeln står det en sorg efter Guds sinne. Ja, men vi ska väl inte vara ledsna och bedrövade. Vi ska väl inte vara sorgsna. Säger någonting. Säger kanske någon. Men det står ett bedrövelse efter Guds sinne. Där att det åstadkommer någonting gott. Det åstadkommer en bättring, tror jag det står. Jag kan väl slå upp det så att ja. Ty sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar. Tänk så många som går och ångrar. Men här finns det en ånger som man inte ångrar. Och som leder till frälsning. Ja, det är fin ånger. Men världens sorg leder till död. Står det också där? Se just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja. Han skriver till troende här. Vilken hängivenhet har det inte fört med sig bland er? Ja, det är den bedrövelsen efter Guds vilja som kan föra fram hängivenhet. Och det behöver vi mycket mer, hängivenhet. Det ena ger det andra, brukar vi säga. Och här ser vi vad som ger det som är gott för krosselsen. Och det kanske är vår erfarenhet och även min att när man ibland har fått uppleva ögonblick utav förkrosselse, då har man upplevt Guds närvaro på ett alldeles särskilt sätt. Man kan ha varit i bön, man kan ha också sorgt över sitt eget liv och tycker man är misslyckad och så här, och man talar med Gud om detta och man känner sig förkrossad. Och när man då kommer till den punkten så kommer Guds helige ande på ett ljuvligt sätt och man känner att detta är sanktionerat ifrån himmelen. Vi behöver mycket mer förkrosselse. Ibland oss. Förkrosselse. Det låter ju kanske inte så roligt om man tänker man krossas. Men jag tror att det här är väldigt positivt. För visst vill vi känna Guds närvaro. Men be då om förkrosselse. Tala med Gud. Och låt oss försöka leva i förkrosselse. Det kan vara nog så svårt. Att göra det hela tiden, men att få vara förkrossad och ödmjuk, det är det jag stryker under här som en grundförutsättning för andens uppfyllelse och för andens verkande igenom oss. Och jag tänker då på en särskild förkunnare, Emil Gustafsson. De andra, de äldre känner till honom. Ungdomar idag vet ingenting om gudsmän och gudskvinnor, men om idoler och fotbollshjältar och allt så här, det kan man räkna upp. Men man har inte läst väckelsehistorien. Och det är en brist. För där har vi exempel att hämta. Jag tänker på Emil Gustafsson då. i helgelseförbundet. Ja, jag tycker det låter så fint. Helgelseförbundet. Inte helgelsesamfundet, utan ett förbund utav bröder och systrar som är förbundna med varandra genom Jesus. Och det är helgelsen betonade. Och helgelseförbundet har ju fått vara till en stor välsignelse i vårt land. Nu har de ju gått samman. Nu heter det EFK. Men helgelseförbundet. Och då hade de ju den här evangelisten, eller profeten var han faktiskt, Emil Gustafsson, Guds profet, så kan man läsa om honom i en biografi, och läs gärna den biografin. Han var ödmjuk faktiskt. Det var det som präglade Emil Gustafsson. Om man mötte honom så var det ödmjukheten, enkelheten, renheten. Och människor blev liksom i syndanöd utav denna helighet som trängde igenom honom. Han var väldigt fåordig. Men när han sa någonting så glömde folket inte det. Det han sa. Han sa inte mycket. Jag vet, jag läste just i biografin här i grannstaden Sävsjö. Så gick han där och så stod där några snickare och snickade. Och Emil Gustafsson kom där och gick. Och så tittade han på snickarna. Och så sa, tänk att vår frälsare var en snickare. Och så gick han vidare. Guds son. Det glömde de inte. Och jag tror att de tyckte att det var väldigt fint att vara snickare. Om Jesus kunde vara det. Ja. Så här enkla uttryck som borrades in i människors liv. Och när han predikade. Vilken kraft och vilken smörjelse. Jag har hört om, han hade ju predikat där i Torp. Helgelseförbundets konferens uppe i Närke som fortfarande finns. Och det var ju starkt. Men det berättas att efteråt så hittade man Emil Gustafsson i ett dike. Man hörde honom bedja, Gud använd mig igen. Det var hans bön. Han förstod Gud hade verkat. Men det fanns bara en sak. Gör det igen Gud, använd mig igen. Det var hans bön. Och han ödmjukade sig inför Gud. Ja, käre Gud, vi behöver ödmjuka oss inför både Gud och människor. Och när han skrev brev, så skrev han ofta under breven, det var inget teaterspel, din ringe skrev han. Och han skrev inte ens ut sitt eget namn, annars så vill vi ju att vårt namn ska synas överallt, helst över hela sidorna. Men under de här breven som de fick, då stod det din ringe e.g-n. Han ville inte ens skriva ut sitt eget namn. Halleluja, tack och lov. Ja, det är alltså här grunderna för att den helige ande ska bo i oss. Och då, så står det, då sker det som det heter på pingstdagen, dessa som hade varit i bön. Det var de som var Jesu lärjungar renade i blodet. Det uppfylldes av tungor som eld kom över dem och det uppfylldes av anden. Det alltså, det finns det. Och det är det troende som är i denna förmånsställning att man kan vara fylld av den helige ande. Ja, oj, oj, oj. Behärskad av den helige ande. Att vara fylld av den helige ande, det bör vara vår målsättning. Men för att vi ska kunna vara fyllda av den helige ande, vi vet ju, om jag hade fyllt det här glaset med vatten så hade jag ju inte kunnat fylla det mer. För det var fullt. Fullt. Men om jag tömmer ut det, vilket jag inte ska göra här. Jag kan däremot minska innehållet. Men om jag tömde ut det så skulle jag kunna fylla det. Och så är det också med den heliga ande. Vi behöver bli tömda på vårt eget och elände, kötslighet och allt det här. För att den heliga ande ska kunna fylla oss. För han bor i ett tempel. I ett tempel. Tänk att vårt kropp är ett tempel för den heliga ande. Och därför kan vi inte behandla vår kropp hur som helst. Vi kan inte synda med kroppen och tro att det inte berör anden. Nej, då flyr anden. Det står om otuktssynder. Alla andra synder än otukt begås utanför kroppen. Men den som begår otukt, han syndar på sin egen kropp. Det är enda gången det står faktiskt om en synd. Hur den ligger i relation till vår kropp. Och då behöver vi ju vandra i helighet. Så att vi inte orenar oss. Tänk vad livsförvandlande detta skulle bli. För Sveriges kristenhet. Det är så mycket orenhet. Och synd. Det nämner man ju knappt ordet synd. Utan då är det en brustenhet. Men det står ju om vi bekänner våra synder så är han trofast och renar oss. Men om vi bekänner vår brustenhet står det inte. Men synd, det är det som ligger emellan Gud och oss. Och därför så ska vi vara snara till att bekänna synd. Ja, och då om vi vill vandra och fyllda utav den heliga ande, hur ska vi göra då? Ja, själva grundkonceptet är när vi vaknar på morgonen så är det att min kropp är ett tempel för den heliga ande. Den heliga ande, nu när jag går åt stad så är den heliga ande i mig. Och då tror jag att man blir försiktig för att bedröva den heliga ande så att den inte lämnar en, utan att man går fram tillsammans med den heliga ande. Då kan man inte göra vad som helst. Då kan man inte befatta sig med all smörja och orenhet och synder. Ja, det var ett ytterligare en tanke. Käre Gud, men då ska vi se, jag sa jag skulle läsa versen före och efter i Efesierbrevet. Här, det fjärde kapitlet. Och jag läste ju då den 30:e versen. Men då läser vi också vers först 29. Här. För alltså det omringar ju det som står i det här skriftstället. Om att inte bedröva Guds heliga ande. Så det är kopplat till bedrövelsen av den heliga ande. Och det är därför som vi aldrig ska rycka bort bibelversa ur sitt sammanhang. Utan vi ska se efter vad står det före, vad står det efter. Då får vi ett sammanhang. Då förstår vi. Annars kan vi rycka loss och hålla på med bibelord. Men då läser vi den 29:e versen i fjärde kapitlet här. Låt inget, står det här, oanständigt tal komma över era läppar. Ja, det var nolltolerans. Man har ju nollvisioner i trafiken. Men här behöver vi ha nollvision över våra liv. Tack och lov. Nollvision. Inget, det är noll. Det tror jag vi förstår. Inget oanständigt tal kommer över era läppar. Varför det? Det är för att det orenar oss. Och då bedrövar den heliga ande. Jesus säger ju själv så här. Att det som går in i människan. Om man äter mat. Det orenar inte människan. Men det som går ut ur hennes mun. Det orenar henne. Det kommer ifrån hjärtat. Så att det kopplar vi till Jesu egen undervisning här. Oanständigt, inget. Oanständigt, jag slår upp grundtexten. Där står det faktiskt ruttet. Ja, och jag har någon bibelöversättning, jag tror det var Åkessons, som översätter det med ruttet. Låt inget ruttet tal komma över era läppar. Nej. Ruttet, vi tänker på rutten frukt till exempel. Det är ju inget attraktivt. Det är ju ingen som tar, om det är rutten frukt och fin frukt, så plockar man den ruttna och det här vill jag ha. Man vill inte ha rutten frukt. Och det ska inte vara ruttet tal heller. Det vill inte människor, hoppas jag, höra. Och vi ska inte vara bärare utav ruttet, som det står då här i grundtexten. Tala bara, står det här. Du har strykit under först inget och sedan bara. Därför jag vill att ni ska följa med i bibelordet. För alltså varje ord har så stark betydelse. Där är det inte noll här, utan där är det 100. Då plötsligt. Tala bara det som är gott. Det är skillnad. Gott är motsatsen till ruttet. Och blir till välsignelse. Ja, om man talar detta då som är gott, då blir det någonting. Alltså våra ord, det är som så att säga att man sår ut någonting som blir någonting. När man sår nu på våren så blir det ju någonting. Och så är det också med det vi talar. Det blir. Ja, det är bara inte oväsentligt, utan det blir till välsignelse. Ja, men det är väl det största som vi önskar, att få bli till välsignelse och att människor ska bli välsignade. Och det kan vi tjäna i den tjänsten genom vårt tal. Tänk så enkelt. Ja, men jag skulle vilja göra något för Jesus. Tänk, jag talar bara gott och blir till välsignelse. Och själv blir man välsignad då. Ja, det är enkla livsregler och andens regler här för den som hör. Och ja, det står bli till välsignelse där sånt behövs, och det behövs väl verkligen välsignelse i vår tid. Så att det blir, här kommer det igen, kan det bli mer? Ja, vi läste ju här, det blir till välsignelse. Ja, men här står det blir till glädje. Ja, och det är väl också ett väldigt behov utav människor idag. De är så deprimerade. Vi har ju aldrig haft så mycket depressioner i vårt land, som går långt ner i åldrarna, och människor måste bara käka tabletter för att överhuvudtaget kunna hålla sig på benen. Men här kan vi komma med glädje genom detta. Både välsignelse och glädje följer med det här. Ja, tack och lov för dem som hör på. Ja. Och sedan kommer ju då, bedröva inte Guds heliga ande, som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Vi har ju fått det som ett sigill, för vi ska snart förlösas ifrån den här jorden. Och därför så har vi fått anden, den heliga ande, så att när Herren kallar oss hem, så finns det någonting som gensvarar i vårt inre. Vi möter Jesus på skyn, därför den helige kommer, och den heliga ande har vi här. Och så är det inga problem för den vem man ska lyfta upp, utan det är de som har sigillet. Ja, vi är märkta med sigill då vi tar emot Jesus. Det är underbart. Att få vara märkt med sigill, det syns inte. Idag ska man ju tatueras så att det syns. Ja, ja, kära Jesus, ja, det var rätta ordet, hörni. Vi ska ha det osynliga sigillet, inte en massa tatueringar. Är det någon som är tatuerad så vill jag inte fördöma i alla fall. Nej, men... Det är mycket bättre med andens sigill. Tack och lov, halleluja. Det skämmer inte kroppen, den heliga templet. Ja. Jajamän, då har vi läst detta här i den 29 och 30 versen. Då står det i den 31 så här. Lägg bort. Ja. Dessförinnan var ju det positiva. Hur vi skulle uppträda. Hur vi skulle göra. Hur vi skulle handla. Hur vi skulle agera. Men så finns det det som ska läggas bort också. Ja. Det är ju så man kan både klä på sig. Och man kan klä av sig. Så då handlar det om det som ska läggas bort. Då står det all. Där är det också nolltolerans. Det står inte en bit, lite. Lägg bort all bitterhet, står det. Nolltolerans. Och jag undrar om det inte är utan orsak som det står bitterhet först. För bitterhet, det är någonting så fruktansvärt. Och människor har blivit bittra. Det börjar med att man blir besviken, bedrövad kanske på människor. Och sen ältar man detta så att det går över till bitterhet emot olika människor. Och sen ältar man detta hela tiden i sitt inre och önskar allt ont istället för välsignelse som vi har talat om här. Och så om man går så här, bitterhet är det mest förödande tycker jag på ett sätt. För det bara fördärvar den som bär på bitterhet. Om man går och tänker bittra tankar emot en person. Den personen känner ju inte av bitterheten som den bär på och tänker att han önskar både det ena och det andra. Men det är ett gift som finns i människans liv som bryter ner. Och den kan bryta ner så fruktansvärt så att istället så blir bitterheten det som präglar, jag tänker särskilt på en person, alltså på avstånd så kan man känna. Annars så är det ju först kanske i närheten, men som man kan känna så att säga andedräkten, den bittra andedräkten. Och det här bittra talet börjar komma negativa hela tiden. Man vill ju inte prata med en sån människa. För man bara sköljs av. Det är som att slänga en slaskhinsk över en. Även om det inte gäller en själv då som bitterheten är. Utan att det är mot andra människor. Ja. Och så står det att bitterheten är en rot, en röta står det i benen. Ja, vill man må dåligt och att det till och med går på det kroppsliga så ska man vara bitter. Jag tror att det finns de som är sjuka på grund av bitterhet. Men det finns befrielse och den stavas förlåtelse. Att man tvättar med förlåtelse istället över det här och ber och bekänner sin bitterhet. Det är renande och befriande. Och så tas bitterheten bort ur kroppen. Ja, sedan kan väl vara nog med detta, men förlåtelsen är ju grundmedlet för allt det här. Sen står det häftighet. Ja, häftighet och vrede, det är ihopskrivet, säger jag här. Och det är väl inte utan orsak. För häftighet och vrede, det är ju kopplat till varandra. Man kan vara vred och man kan vara häftig. Det är så intimt kopplat till varandra. Så någon människa kan vara väldigt, det finns ju olika sinnelag också. En del har väldigt häftigt temperament. Ja, så här. Och då är man snar till vrede och vräka ur sig så här. Det är inte bra. Då får vi be om Moses sinne som var så ödmjuk. Gud hade ju fått fostra om honom totalt. För först slog han ju ihjäl någon. Men sen står det väl i Hebreerbrevet att står det, han var den mest ödmjuka, alltså någonting. Den saktmodiga. Jag har sagt fint att vi har levande bibellexikon här. Jag har sökt efter det ordet. Men saktmodig, det är ödmjuk. Alltså, direkt när han såg orättvisorna här mot sitt folk, då kom vreden. Och då var han snabb. Han var inte saktmodig, för då hade han ju betänkt sig. För det kostade honom 40 år i öknen. Och det är många som har fått leva många år i ökenlivet på grund av att man har varit för snabb och häftig. Och det leder bara till död. Men sen blev han saktmodig. Ja, då gick han och vallade får. Och då får man vara saktmodig. För de går inte fort. Nej, det blir automatiskt. Det satte Gud honom på den uppgiften. Får du vakta fåren här. Och då gick det inte att springa runt och vara häftig. Utan då fick man dunka före eller efter. Lite sakta där. Ja, det är nyttigt att Gud stannar upp oss. Ja, saktmod och ödmjuk. Ja, det stod ju här häftighet och vrede. Sedan står det också här nolltolerans, allt. Där har vi det igen. Skrikande och smädande och all annan ondska. Ja, det här är precis motsatsen till andens frukter. Köttets gärningar kan vi läsa om. Det är inte så roligt, men andens frukter kan vi läsa om. Det är bättre. Tänk om vi kunde vara bärare av alla andens frukter. Det är 9 väl också, så som 9 andliga nådegåvorna. Vi talar ju mycket om nådegåvorna. Åh, jag vill ha alla gåvor, nådegåvor. Men vi kanske skulle be om alla andens frukter istället. Ja. Och vi kan be om både och. För Gud är inte snål. Han kan ge både frukterna och gåvorna. Så var frimodig i bönen här. Allt skrikande står det här. Ja, det är ju inte trevligt med skrikande människor. Ibland så kan ju människor komma ihop sig och då är det konstigt att då skriker man. Ja, det är något som blir fel där då, va? Men vi ska inte skrika utan vi ska samtala. Det goda samtalet är det något som heter. Må Gud hjälpa oss i det. Det står ju om Emmausvandrarna. De gick där och vandrade på vägen till Emmaus och de samtalade med varandra. Det står inte att de gick och skrek åt varandra. Det står det inte, utan de samtalade. För hade de skrikit, då tror jag inte Jesus hade kommit. Han trivs inte där det skriks. Men då så står det att Jesus kom och slöt upp vid deras sida och lyssnade till samtal. Och lyssnade till ett gott samtal. Det är också väldigt gott. Skrikande och smädande och all annan ondska. Ja, vi kan väl stanna där, tror jag, här. Det var nolltolerans, all, och det var också hur vi ska leva här. Ja, det här får vi försöka ta till oss, det är Guds ord, och den heliga ande vill verka i våra liv. Den heliga ande vill vara vår vän, den heliga ande vill trivas hos oss. Den heliga ande, ja, och det är vi som ger förutsättningarna för att anden ska bo i oss och trivas och verka genom oss. Det är grundförutsättningen för den andliga rörelse som vi önskar. Och det hjälper inte bara med att bedja och tro att nu har vi bedit och vi är så duktiga. Jag är så duktig för jag ber så mycket. Vår församling är så duktig. Och det borde Gud löna, tycker vi. Och då är det som håller tillbaka väckelsen. Om det är vi som ska berömma oss. Om det är vi som ska tala om detta. Och vår församling ska bli berömd och ärad i Sveriges land för att det är väckelse. Nej, det är bara Gud som ska ha äran. Och han delar inte sin ära med någon, står det. Inte någon delar han. Så han kan inte dela det ens med en broder och syster. Eller en församling. Utan han ska ha all ära, för det är ju hans verk. Ja. Om han gör någonting ska vi väl inte stå och säga ja, det här har jag gjort bra. Det är ju hans verk. allt är Guds verk. Det Gud åstadkommer. Alltså det är ju ren dumhet om man berömmer sig utav någonting som Gud har gjort. Det är ju precis som jag skulle berömma mig av någon författare eller konstnär. Ja, det här, och berömma sig av det. Det blir ju fel, för det är inte jag som har gjort det. Nej. Nej, vi berömmer oss av Herren, står det. Halleluja, vi får berömma oss. Vi får berömma oss av Herren. Halleluja. Tack och lov. Där säger vi amen. Tack käre Gud. För att du har mer för oss. Du vill gjuta din ande i renade kärl. I Jesu Kristi namn. Och du vill komma med väckelse här i vår stad. Du vill det. Men Gud, hjälp oss och förlåt oss att vi har stått i vägen. Både som enskilda och som församling. Herre, att du kan stå bakom oss istället för framför oss och hindra oss. Fader i himmelen, vi ber i Herren Jesu Kristi namn. Låt Herre din ande få utföra sitt verk i allas våra liv. Amen, 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 halleluja. Tack och lov. Ja, ska vi ställa oss upp, vi som kan ställa oss upp här. Och så tänka oss att vi står inför Guds heliga tron. Vi har talat om den helige ande och han som bor i helighet. Tänk så viktigt det är att vi predikar helighet och helgelse. Det är så underbart befriande och det är så väldigt grundläggande för väckelsen. Det är inte bara bön utan det är mer. Och jag känner själv ett behov att kunna få vara en kanal. Och kanske fler känner detta här. Så låt oss gå inför Guds ansikte här. Så att han här finge utföra sitt verk. Och vi ber det nu var och en. Och vi står inför den helige guden. Det kan vi göra därför att vi kommer genom Jesu namn. Och skulle du också vilja ha särskild förbön så kan du komma fram här. Så finns Leif och Jan här. Så vill det be också för dig. Det är väldigt fint. När de lägger händerna på dem uppfylldes det av heliga ande, står det. Så ta tillfället medan vi tillsammans är samlade nu och är inför Guds tron i bön. Så skynda dig fram här. Och halleluja. Tack käre heliga ande. Heliga ande, heliga ande. Vi vill inte bedröva dig. Förlåt oss att vi har bedrövat dig så många gånger. Ibland så har vi inte märkt det, men många gånger så har vi undrat varför det är så i våra liv. Herre, vi vill bekänna detta. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Förlåt oss. Och nu vill vi inte att detta ska upprepas. Minn oss att vi bär på dig, helige ande. Och helige ande, hjälp oss. Vi behöver dig. Du som är hjälparen. Du är ju hjälparen. Du vill hjälpa oss när vi känner oss hjälplösa. I Jesu Kristi namn. Herre, hjälp oss så att det inte bara blir ett möte med dig själv i den här stunden. I denna samlingen. Utan det blir en vandring med dig. En vandring, Herre. Där vi vandrar med den helige ande. Där vi är ledda av den helige ande. Där vi hör vad den helige ande säger. Och helige ande, välkommen. Och tack för att du har haft tålamod med oss. Och vi ber att det ska få vara ett nytt andligt skeende. Och att vi får vara bärare utav den helige ande ut i samhället och in i församlingarna. Och förlåt oss i vårt land att vi har nonchalerat dig, helige ande. Och vi ber att du skulle kunna komma. Om du inte kan komma till hela sammanhang och församlingar så ber jag att du får komma till enskilda bröder och systrar som får bli levande Kristusbrev som bär på anden, som blir andens vittnesbörd, så att det får tändas en eld i församlingarna. Vi ber om detta. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Och Gud, vi ber. Låt resten av verket där vi verkar få vara ett andens verk. Inte ett människoverk. Att vi får förminskas och du får bli stor. Åh, Herre. Gör det i våra liv. Sätt oss på drejskivan och forma om oss. Forma om oss. Du vet att vi är oförmögna att forma oss själva. Men dina mästares händer kan forma oss. Och då behöver vi vara mjuka och ödmjuka. Så att du kan forma oss. Giv oss en ödmjuk och förkrossad ande. Och Gud, giv oss detta dyrbara. Vi ber inte om silver och guld och ära och framgång, men vi ber om en ödmjuk och förkrossad ande. Detta är nog för dig. Tack för att den bön efter din vilja. Och när vi ber efter din vilja, så har vi också fått det vi har bett om. Tack.